Det är också historia nu det. Sveriges historia är det svältfödda bondeproletariatets dialektiska kamp för ett klasslöst samhälle. Ja, så har det också hetat, och heter kanske fortfarande på sina håll. Men frågan är om inte pendeln har börjat svänga tillbaka igen nu. Det spelar strängt taget inte så stor roll, för nu ska vi visa att historia verkligen kan fängsla genom 4 sekel. Bered en väg för Herman.
Gustav Vasa, riksföreståndaren, riksbyggaren och kanske ende riktige landsfader. Hur såg han ut egentligen? Hur var han? Vem var han? Om man frågar folk på gator och torg så svarar vi väl lite vad vi kommer ihåg från skolan. Någonting om att han var väl en enkel man av folket som kom från Dalarna, tror vi. Men antingen minns vi fel eller så var det fel på skolan, för Gustav Vasa var inte alls från Dalarna, han var från Uppland. Och han var inte enkel heller. Hans föräldrar var av den finaste familj som fanns i Sverige på den tiden. Troligtvis föddes han här på Rydboholms gård, faderns gård, i Östra Ryd, inte så långt från Vaxholm. Krönikorna säger att han föddes den 12 maj 1496, man är lite osäker på årtalet där, men de säger också att han föddes med segeluva och en rött kors på bröstet, och det var goda tecken, ansåg man. Han växte upp i det här huset, det vet man. Fast inredningen var kanske inte exakt så här då, det kom till under hans tid som kung. Fadern var nämligen en mycket rik man. Han var jordägare och riksråd och var till och med en tid landshövding på Åland, som ju då var svensk. Fadern hette Erik Johansson och var av den släkten som hade en vase på skölden. Modern var Cecilia Månsdotter av Eka och hade danskt påbrå. Så både på mödernet och fädernet var han besläktad med Nordens finaste aristokrati. Och mer än så, han var också släkt med riksföreståndaren Sten Sture, som i danska kungens ställe skulle styra över Sverige när kungen var borta. För Sverige var på den tiden i union med Danmark. Och danska kungen skulle bestämma och försöka bestämma över svenskarna, men det var inte alltid så lätt. Fadern var kanske inte heller det allra bästa föredömet för en ung pojke. Han härjade nämligen vilt här i trakten. Han for hårt fram. Han plundrade kyrkor och kyrkoboställen. Han våldtog pigor. Han lät slå ner folk han inte tyckte om. Och det var ingen mening med att försöka protestera. Vända sig till rättvisan, för det var han som var rättvisan. Han hade domsrätten här nämligen. Det var en rik familj. De hade många gårdar. Och ännu fler gårdar skulle det bli. När Gustav Vasa till slut bärs i graven är han den rikaste kung vi någonsin har haft. Och han ägde då mer än 5000 hemman privat. Och nästan allihopa hade han roffat åt sig med en blandning av våld och hotelser. Han var nämligen oerhört girig. Men vi är inte riktigt framme vid där ännu. Låt oss följa Gustav Vasa från fädernas Rydbyholm till makten, äran och inte minst myterna. Sverige var ju på den här tiden ett i Europa mycket okänt land och glest befolkat. Vi hade bara 700 000 invånare. Och Stockholm, ja, ni kan se en del av Stockholms stadsmur här, det finns på Medeltidsmuseet i Stockholm. Stockholm hade bara 6 000 invånare. Och så här tror man att Stockholm såg ut på den tiden. Där kan man se Storkyrkan och slottet Tre Kronor. Av de här 6 000 var det bara 300 som betalade skatt, så kungen kände dem alla personligen. Sverige var vid den här tiden ett utpräglat Östersjösamhälle. Vi hade ingen västkust, det till Danmark, och hela södra Sverige var danskt. Däremot hörde Finland till Sverige. Men eftersom det bodde så lite folk i norra Sverige och Finland, så var Sverige nästan runt land, kan man säga, runt Bottenhavet och Finska viken. På det sättet kom Stockholm att ligga mitt i dåtida riket. Vi var goda katoliker, där hade vi varit i många hundra år. Alla stora kungar som Birger Jarl och Karl Knutsson var katoliker. Och Gustav Vasa själv, hans familj, alla barn var födda och uppväxta som katoliker. Det stod krucifix längs vägarna och vi firade alla helgon. Vi har varit katoliker längre än vi har varit protestanter i Sverige. Danmark var då Nordens stormakt och ville bestämma över Sverige också. Danskarna var fler och rikare än svenskarna. Gustav Vasa, han fick den utbildning han skulle ha som den adelsson han var. Så då skickades han till riksföreståndaren Sten Stures hov i Stockholm. Och där skulle han lära sig goda seder och träffa rätt sorts människor. Och han skulle lära sig läsa och skriva. Och han skulle kunna åtminstone hjälpligt latin, var det meningen. Men Gustav Vasa var aldrig någon bokens och bildningens man. Det berättas tidigt i krönikorna hur han redan som skoltrött tonåring en dag ryckte upp sin dolk och högg den rakt genom latinlärarens bok och skrek att jag ger dig och din skola tusan, sa det och gick för alltid för att aldrig komma åter, som Grimberg skriver. Nej, han blev aldrig någon kulturens man, men han var en praktisk handlingsmänniska. Och han lärde sig på sin fars gård hur gods och gårdar skulle skötas och hur torpare och rättare skulle hållas efter. För så skötte han sen sina gårdar och så kom han att sköta hela Sveriges land. Och som den giriga och snåle patron han var så ville han lägga sig i varenda detalj och hålla ett vakande öga över allt och alla. Och det gjorde han. Vid 18 års ålder lärde han sig krigskonst, ridderliga dygder som det heter. Och han skulle ha varit med vid flera fältslag. Enligt legenden skulle han ha burit riksbaneret vid slaget vid Brännkyrka. Och det var under fredsförhandlingarna efter det slaget som Gustav Vasa och några andra togs till fånga som gisslan och fördes till Danmark. Han behandlades visserligen väl i Danmark, han fick bo på släktingars gods. Men han ville hem naturligtvis och han rymde och han tog sig hit till Lübeck. Som då var Östersjöns viktigaste, rikaste, absolut mäktigaste hamnstad. Här i Lübeck lärde han sig mycket saker. Han studerade politik och internationell ekonomi. Men framförallt så tog han väldigt viktiga kontakter som han behövde, kommer det visa sig, framöver. Och här var han, han hörde att danskarna tänkte anfalla Sverige en gång till. Christian den andra förberedde ett mycket stort slag. Han kom med franska artillerister, tyska legoknektar, skotska elitförband och flera tusen danskar. Och de kom vid en årstid när man normalt inte har krig i Sverige. Det blev vad man skulle säga i dagens språkbruk ett fruktansvärt blixtkrig. Och i det kriget stupade Sten Sture. Snart föll hela Sverige och det enda som var kvar var Stockholm och Stockholms slott. Som hölls av Sten Stures änka. Den mycket kompetenta och duktiga Kristina Gyllenstierna. Hon höll stånd mycket länge. Och det var då, vid det läget ungefär, som Gustav Vasa fick rätt av lübeckarna att åka iväg. Han lämnade genast Lübeck och for till Sverige. Och det var här han landsteg vid Stensö udde. Det var den 31 maj 1520. Och det här vill man fortfarande minnas med två stora minnesstenar som står här. Den ena är nästan 200 år och den andra är lite yngre. Men man vill minnas det här därför att med sin landstigning här inleder Gustav Vasa egentligen ett helt nytt kapitel i Sveriges historia som vi snart kommer att få se. Därför att just den här dagen när han står här så var Kalmar som ligger där borta belägrat av danska trupper. Men trots det lyckades Gustav Vasa ta sig in bakom vallarna, han tog sig in till Kalmarborna och han ville uppmuntra dem och stimulera dem i kampen mot danskarna. Men Kalmarborna var vid det här laget mycket trötta på krig och elände. Så de var inte alls imponerade av Gustav Vasa. De hade aldrig sett den här unge adelsmannen förut. Så de kastade ut honom mer eller mindre. Och han drog sig in då mot Småland istället. Och försökte uppvigla smålänningarna mot danskarna. Men det gick ännu sämre. De var inte alls imponerade av Gustav Vasa. Så djupt besviken drog han sig då norrut. Och slog sig ner för ett tag i alla fall. På ett av släktens många gods. Det som heter Revsnäs utanför Mariefred. Och där var han den dagen han fick nyheten från Stockholm om att Stockholm hade fallit. Kristian den andra, Kristian Tyrann, skulle kröna sig till kung i Stockholm. Och Kristian kallade in all svensk adel till Stockholm för att vara med på kröningsfesten. Och kungen sa att nu var allting förlåtet, det var allmän amnesti. Alla som hade slagits mot danskarna skulle vara förlåtna, bara de kom till kröningsfesten. Och nästan alla Gustav Vasas släktingar kom hit till festen. Alla utom han själv. Han hade ju litat på Kristian den andra förut och det slutade med att han blev gisslan och fördes till Danmark. Men festen började och man åt och drack i 3 dygn här. Det var en strålande fest. Men på det 3:e dygnet så stängdes plötsligt Stockholms stadsporta. Ingen fick gå ut ur sina hus och på en enda eftermiddag sopade man ihop 80 stycken Stures släktingar och anhängare och förde hit dem till Stortorget som då var Stockholms äldsta och mest centrala mötesplats. Här var brunnen, här var rådhuset och här hade polisen en kåk mitt på. På den fanns skampålen, så bokstavligt talat satte man brottslingarna på kåken. Och här rann blodet nerför rännstenen, nerför kåkbrinken. Det var den 8 november 1520. Och man avrättade minst ett 50-tal personer. Man har namn på 50 personer, men man tror att det var mer än 90, för efter halshuggningarna så reste man en galge här och hängde en lång rad personer. Man började med 2 prominenta biskopar. Så tog man 14 aristokrater, så tog man 3 borgmästare, 14 rådsherrar från rådhuset och en lång rad andra borgare. Och i 3 dygn, för att sätta skräck i befolkningen, så i 3 dygn lät man likdelarna och huvudena ligga kvar här. Och inte nog med det. Efter 3 dagar så tog man upp alla liken och förde bort till Södermalm. Och de brändes borta vid Katarina kyrka. Och danskarna grävde till och med upp liket av Sten Sture. Och ett av hans avlidna barn grävde man upp och brände borta vid Södermalm. Bland de döda fanns Gustav Vasas far, hans svåger, många manliga släktingar. Hans mor, hans mormor och systrar fördes bort i fångenskap och de dog i danska fängelsehålor senare. Alla gods och gårdar, allting vad de avrättade och de gripna hade ägt i livet, konfiskerades av kronan. Och därmed var Gustav Vasa plötsligt ett enda slag utfattig. Han var dessutom jagad för att man visste att han var i landet. Och efter blodbadet fanns det inte så många tänkbara ledare kvar för det i det antidanska partiet. Det är därför man jagade nu Gustav Vasa och det är därför han skulle dödas. Gustav Vasa flydde helt enkelt för sitt liv. Det var en ekonomiskt utblottad och dödsförskräckt 24-åring som nu satte iväg riktning Dalarna. Men varför just Dalarna? Svaret är helt enkelt att Dalarna var det enda landskapet där det inte fanns några fästningar och slott och alltså inga danska knektar. Istället fanns här fria bönder som dessutom var beväpnade, bland annat med en dödligt farliga dalpilen som ännu finns i Dalarnas vapen. Och dalkararna hade ju stött sturarna och Gustav Vasa var släkt med sturarna. Så Dalarna var faktiskt det enda landskap han kunde fly till. Vi har i generationer läst och hört de spännande berättelserna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Om hur han gömde sig i hölas och tog sig ut på dasset i Onesloftet till exempel som här. Och hur bondhustrur och pigor gömde honom på olika sätt medan de blodtörstande danska knäktarna jagade mellan gårdarna. Det mesta av allt det här är bara påhitt. Det är myter och legender som samlades i synnerhet på 1600- och 1700-talen och fick till slut en nästan litterär form. Fast den äldsta versionen är lite han beställa själv. Han var mycket mån om sin egen propaganda och sin profil, Gustav Vasa. Så han lät sin egen propagandamakare Peder Svart skriva en version. Och Peder Svart, han satte helt enkelt ihop ett antal äventyr som cirkulerat i många länder ända sedan antiken och som har berättats om gudar och kungar och hjältar i motsvarande situationer. Fast de kan ju vara sanna för det. Det enda vi vet alldeles säkert är att Gustav Vasa kom hit till Mora, att han talade till bönderna här. Men de var inte intresserade. Han reste runt i landskapet, det vet man. Men han lyckades aldrig få igång något daluppror. Och efter ungefär en månad gav han upp. Och han skidade så fort han kunde mot norska gränsen. Det var den enda flyktväg han hade jagat som han var. Men då ångrade sig bönderna i Mora. De skickade 2 av sina snabbaste skidlöpare efter honom. Och de hann upp honom borta vid Selen. Och övertalade honom att komma tillbaka. Och enligt traditionen skulle han ha skidat tillbaka ner till Mora och kommit i mål här, kan man säga, i det första Vasaloppet. För efter det gick det bara framåt för Gustav Vasa. Vad som hade hänt var det att dalkararna hade fått egna nyheter från Stockholm och andra platser och hört talas nu om Kristian Tyranns framfart. Och de förstod att de måste försvara sig. Och varför inte då använda sig av den här adelsmannen och stureättlingen Gustav Vasa som ju fanns på plats? Så de valde honom till hövitsman i januari 1521, till hövding över Dalarna. Nu hade Gustav Vasa fått en plattform. Han hade en egen liten hop armé. Upproret kunde börja. Men Gustav Vasa var listig och slug. Han var också falsk och opålitlig, kunde han vara. Falsk mot många som litade på honom. Som den katolska kyrkan till exempel. För att få kyrkan med sig lovade han hjälpa kyrkan i kampen mot danskarna. Och när han hade kyrkan med sig så gick allt flera vanliga människor över till Gustav Vasa. Så upproret spred sig över större områden. Och snart var det egentligen bara de starkaste fästena i Stockholm och Kalmar kvar. Då valdes Gustav Vasa till riksföreståndare. Det var på ett möte i Vadstena i augusti 1521. Han var då bara 25 år gammal. Och då hade han nått, kan man säga, så långt han kunde med det odisciplinerade hopar han hade med sig. För att kunna erövra Stockholm och Kalmar slott till exempel så måste han ha riktiga yrkessoldater. Han behövde experthjälp. Så han vände sig till sina vänner i Lübeck och hjälpen kom. De sände inte mindre än 10 fartyg med landsknektar, ammunition och vapen. För de menade att om de lyckades göra Gustav Vasa till kung av Sverige så måste den unga kungen tacka för hjälpen. Och då skulle Lübeck sitta bra till i Stockholm, Kalmar och Sveriges alla handelsstäder. För vad som var bra för Gustav Vasa skulle vara bra för affärerna i Lübeck, menade tyskarna. Och därför var de så generösa med krediterna. Framåt våren och sommaren 1523 hade danskarnas flesta fästen fallit. Och nu kunde Gustav Vasa och hans folk koncentrera sig på Stockholmsområdet. Och därför så samlade Gustav Vasa sitt folk här i Strängnäs. Enligt traditionen så var det här på den här platsen just mellan domkyrkan och biskop Roggesborg som ligger där borta som han valdes till kung av Sverige. Han var då bara 27 år gammal. Och enligt traditionen skulle han ha varit mycket blygsam och först och sagt att nej. Men då hade hela menigheten ramlat ner på knä och tiggt och bett att han skulle bli kung. Och han lär enligt traditionen och krönikorna ha sagt att jag har väl redan förnummit att det bär mer galla än honung att en sådan hög post bära. Men han lät sig naturligtvis övertalas. Med var också rådgivarna från Lübeck som varmt nickade sitt bifall. Så han blev kung. Och han svor sin kungsed inne i borgen där. Och enligt traditionen skulle en man som blev vald till kung i Sverige inte svära på Bibeln utan på Sankt Eriks lagbok. Det gjorde han. Och efter det så svor hela menigheten här en ed att aldrig mera utnämna en utländsk herre till kung eller gubernator som de sa. Och därför är det så att vi idag den 6 juni fortfarande firar svenska flaggans dag. Och numera också nationaldag den 6 juni. Därför att från den 6 juni 1523 upplöstes ju unionen med Danmark och Sverige blev en fri nation och har ju förblivit så. Så återstod bara egentligen att befria huvudstaden. Och det gjorde man vid midsommartid 1523. Här kom den då 27 år gamla, eller ska jag säga, unge och nyvalde kungen Gustav Vasa ridande i spetsen för en stor skara krigare. Det kan mycket väl ha sett ut som det gör på den här tavlan. Vi vet att han kom söderifrån, att han red på en vit häst och att stadens feder mötte vid Söderport med nycklarna. Och bara 3 år efter det att hans fars och alla släktingars blod rann i rännstenen borta i Gamla stan kunde han alltså nu sätta sig på Stockholms slott, det gamla slottet Tre Kronor, som kung och herre. Men hur länge skulle han kunna hålla kvar sig vid makten? Tiden var fortfarande mycket osäkra för Gustav Vasa. Han hade ju ingen regering, han hade inga diplomater, han hade ingen som helst erfarenhet av hur man styr ett rike. Och de som hade satt honom där, det var ju lübeckarna. Så när man nu firade segern så fick man fira mest lübeckarnas seger. Och lübeckarna, de skulle ha sin belöning. De fick monopol nästan på Östersjöhandeln och lübeckare flyttade in i slottet som kungens rådgivare. Men samtidigt hände det mycket saker ute i Europa. Habsburgarna seglade upp som Europas nya starka makt med sin 23 år gamle kejsare Karl den V. Hans ärkerival i Frankrike, François den I, var lika ung. Henrik den VIII i England var i samma ålder. Nya världar upptäcktes bortom haven. Silver kom till Europa från Amerika. Kryddor och siden och sammet och andra märkvärdigheter från Asien. Gustav Vasa och de andra furstarna var unga och otåliga. De hade inte gamla mäns erfarenhet och försiktighet. En annan ungdom, Martin Luther, hade spikat upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Allt som förr hade gällt var ställt på huvudet. Och handboken i konsten att styra som de ville hade de här unga renässansfurstarna fått i Machiavellis Fursten, som redan hade kommit ut och nu cirkulerade mellan Europas hov. Segerbanketten, den åt de på slottet Tre Kronor, och det kan mycket väl ha sett ut exakt så här. Det här bordet är dukat på Nordiska museet och med föremål från den tiden, början på 1500-talet. Också en riktigt fin familj, fin segerbankett. Var inte mycket finare än det här. Det finaste är att de hade en ren fin duk. Man hade inget glas, inget porslin, utan man åt på tre tallrikar med tre bägare. Och sen ser ni att de hade inga gafflar på den tiden. Gafflarna kommer först 100 år senare. Man åt med kniv. De flesta hade sin egen kniv med sig. Och sen åt man kalasrätter av typen kokt kalvskalle. Det var mycket delikat. Och sill åt man mycket. De flesta åt bara sill. Inlagd sill eller salt kött. Och till all detta salta maten behövde man mycket kryddor och framförallt mycket dricka. Man drack kopiösa mängder öl på Gustav Vasas tid. Medelkonsumtionen per man och kvinna var en kanna öl per dag. Det motsvarar drygt 2 liter. Kungens soldater var ju törstigare, så de fick 4 liter varje dag. Ja, utom på söndag förstås, för då drack de 5,5 liter öl. Nu skulle räkningarna betalas. Och Gustav Vasa såg bara ett enda ställe i Sverige där det fanns pengar att hämta, nämligen hos kyrkan. Och hittills hade man aldrig haft något problem med kyrkan i Sverige, för att alla var ju katoliker, Gustav Vasa också. Och det var inga som helst problem mellan katolska kyrkan här och påven i Rom. Bara kanske en bråkdels procent av svenskarna hade någonsin hört talas om Martin Luther och hans läror. Enigheten var total. I det läget sammankallade plötsligt Gustav Vasa till riksdag här i Västerås. Det var 1527 och det blev den stora reformationsriksdagen. För att efteråt fick svenska folket i sin stora häpnad höra att från och med nu var det kronan, det vill säga Gustav Vasa personligen, som bestämde över kyrkan och all dess egendom. Och från och med nu hade svenska kyrkan brutit med påven. Det blev den första i Europa som gjorde det. Och man gjorde det inte för att folket krävde det eller var missnöjda med läran, utan för att konungen så hade bestämt. Och det var mycket stora egendomar och pengar Gustav Vasa nu kunde disponera. För varje församling fick nämligen bara behålla precis så mycket pengar de behövde för att köpa de absolut nödvändigaste vaxljusen och lite nattvardsvin. Allt annat, och Gustav Vasa menar allt annat, skulle skickas till kronan, till Stockholm. Det vill säga till Gustav Vasa personligen. Det visar sig nu nämligen att Gustav Vasas barn och släktingar uppträdde i kläder och dräkter sydda av kyrkliga textilier. Man bara sprättade bort kors och annat. Och alla silverföremål, guld och silver från kyrkorna, kors och nattvardskärl, skickades upp till Stockholm och smältes ner. Och det här fortsatte man ner långt efter det att skulden till Lübeck var betald. Och då samlades de här skatterna i kungens skattkammare, dit bara han hade nyckeln och skattmästaren. Reformationen styrdes och leddes härifrån Storkyrkan i Stockholm, som då var Stockholms största och äldsta kyrka. De ledande prästerna här, mäster Lars och Olaus Petri, utnämndes till och med till kungliga rådgivare. Olaus Petri, som hette Olof Pettersson på den tiden, han var en fattig smedson i Örebro. Han utnämndes till kyrkoherde här i Stockholms finaste församling. Och han blev till och med en slags statsminister. Och det var i predikstolen här han första gången predikade de nya lärorna. Han ligger för övrigt begravd under predikstolen idag. Det här Olof Pettersson, Olaus Petri, han gav ut en rad skrifter. En av dem till exempel handlade om att han tyckte att prästerna skulle få gifta sig. För att som katolsk präst fick han inte vara gift. Men nu gjorde han det. Han var en av de första som gifte sig i landet, präster. Och han skrev en annan skrift om att liksom vår Herre har gett hebreerna, grekerna och latinare deras tungomål, så har han gett oss svenskar vårt tungomål att predikas på. Alltså översattes Bibeln nu för första gången till svenska. Det blev Gustav Vasas bibel 1540. Och det var en mycket tjock och påkostad volym som bara de rikaste församlingarna hade råd att skaffa. Men genom att man nu började predika på klingande svenska från predikstolarna i landet, och man gjorde det ur samma bok, så att säga, så fick man för första gången ett gemensamt tal- och skriftspråk i hela landet. Rikssvenskan började ta form. Gustav Vasa, som egentligen varken var protestant eller katolik, han var totalt religiös och totalt ointresserad av dogmer. Han var bara intresserad av kyrkans pengar. Han insåg plötsligt att han måste göra sig av med Olaus Petri, som han tyckte blev alldeles för uppkäftig. För Olaus Petri ville nämligen ha en fri, oberoende folkkyrka utan kunglig kontroll. Och det kunde ju inte Gustav Vasa gå med på, så han avskedade Olaus Petri med motiveringen att han var en lika inkompetent kansler som en friskisk ko att spinna silke, som han sa, eller en åsna att spela luta. Men de flesta svenskar var inte alls särskilt nöjda med de här reformerna. Man ville inte bli reformerad. Och det var under stigande ilska som folk skickade ifrån sig sitt silver upp till Stockholm. Och det samlades mer och mer. Snart hade man 6 ton silver uppe i Stockholm. Man kan säga att Gustav Vasa blev en slags kulturens Pol Pot. Och jag ska strax förklara varför. Det var så nämligen att plundringen av kyrkorna, det ledde ju inte bara till att väggarna blev tomma. I många fall så rev man väggarna helt och hållet. Som här är Alvastra, där man skickade stenen till Vadstena för att bygga Gustav Vasas slott där. Men det var värre än så. All undervisning i Sverige, både den högre och den lägre, hade skötts av kyrkan. Och den slutar nu. Och all åldrings- och sjukvård, om det överhuvudtaget fanns någon, den hade skötts och fanns innanför kyrkans smala resurser. Men i alla fall, nu slutade också det. Och under flera hundra år hade Sverige haft goda förbindelser med Europa genom den här katolska folkkyrkan. Och de som kunde läsa och skriva i Sverige, präster och sådana, de hade täta förbindelser, inte bara med Rom utan med Paris i synnerhet och andra viktiga städer. Böcker och skrifter cirkulerade mellan klostren och skrevs av och skickades vidare. Nu slutade allt det här och Sverige blev totalt andligt och intellektuellt avskuret och isolerat. Det blev dödsstraff att överhuvudtaget ha någonting med den katolska världen att göra. Och det enda lilla andningshål som fanns, det var till några protestantiska universitet i Nordtyskland. Och det enda universitet vi hade i Sverige, Uppsala universitet, det stängdes helt och hållet och var stängt i nära 100 år. Så på det viset hamnade Sverige i en slags kulturens bakgård. Och där blev vi liggande mycket länge. Så att på det sättet kan man säga att Gustav Vasas insatser för Sveriges kulturliv var som Pol Pots för Kambodja. Och Gustav Vasa är som en Pol Pot då han låter sina knäktar som ju varken kunde läsa eller skriva stövla in i biblioteken och arkiven och riva ut de här antika skrifterna och manuskripten. De slet loss bladen för att använda som förladdning i kanonerna. Och i bästa fall sparar man på pärmarna och använder det för att binda in kungens räkenskaper i. Och man har nu i modern tid hittat nära 50 000 lösa blad från antika och unika skrifter i de här pärmarna och i omslagen. Det envisaste och hårdaste motståndet mot alla nya påfund, det gjordes här i Vadstena hos Birgitta Ordens nunnor. Det berättas att de, när de tvingades höra på protestantiska predikningar, satt i bänkarna med vax och vadd instoppade i öronen så de slapp höra. Vadstena var då, hade varit ända sedan medeltiden, en av Sveriges absolut viktigaste kulturella institutioner. Boksamlingen här till exempel, biblioteket, hade mer än 1400 volymer, vilket var en mycket stor boksamling för dåtida förhållanden. Vadstena var känd i hela Europa bland lärda män. Nu stängdes allt det här. Nunnorna försvann. Boksamlingen förstördes delvis, den skingrades och en stor del hamnade uppe i Stockholm och sen i Uppsala.
redan när hon var lite över 20 år och fick ha den rollen i mer än 60 år, för hon var över 80 när hon till slut avled, 5 kungar efter Gustav Vasa. Eftervärlden har gärna velat göra Gustav Vasa till en mycket enkel man som levde nära folket, som man sa. Och det här inredningen i det här rummet på Gripsholms slott, kallat för Gustav Vasas sängkammare, ett praktexempel på det här. Inredningen gjorde nämligen på 1900-talet. Kungen har aldrig sovit här och han skulle aldrig acceptera att sova så enkelt. Han var nämligen mycket medveten om hur den första skulle sova. Och han gjorde och ville ha allting som de tyska furstarna hade. Det var tyska furstarna som var stilbildande. Så han var mycket modemedveten och trendmedveten. Han hade alltid senaste fursten ut på sig, Gustav Vasa. Det vet vi bland annat genom en garderobsinventering som gjordes 1548. Då kunde man nämligen räkna till 30 mycket fina broderade skjortor. Han hade 52 huvudbonader av siden och sammet där han berättar. Och 41 par hosor, det är sådana tyska puffbyxor där man såg sidenfodret skina igenom. Det kan man förresten se på den här tavlan här. Den målades mot slutet av Gustav Vasas tid när han var nästan 60 år, om årtalen stämmer här. Därför han kanske knea lite sådär. Här är han nämligen klippt enligt det då gällande modet, det spanska modet. Han har kortklippt hår. Så hade spanska kungen. Och Spanien var ju den nya stormakten, som han skulle se ut som spanska kungen. Men eftersom kungen Gustav Vasa var lite konservativ i alla fall, så har han kvar sina tyska byxor. Men mönstret i hans fina dräkt är spansk inspirerat. Det var nämligen så att Spanien hade varit muslimskt i 500 år. Så man hade påverkats av orienten. Så man har så här orientaliska slingor. Och det är mycket, jag tror inte själv att Gustav Vasa hade en aning om att han gick omkring med mohammedanska krusiduller på byxorna. Men han ville ha det alltså som de tyska furstarna hade i allting. Och han lät importera utifrån kläder och mat och vin. Hovet importerade mer än 5000 flaskor vin varje år, liter. Och papegojor. Det var så att med de spanska kolonierna så kom det papegojor första gången till Europa. Och det var den verkliga innesaken. Det varje furste med någon ambition skulle ha minst ett par papegojor. Och det fick också Gustav Vasa. Men konungens papegojor kunde ju inte äta svensk mat. Så då var man tvungen att importera det också. Så man importerade enligt papperna 14 kilo russin och 13 kilo mandlar varje år för hans majestät konungens papegojor. Och för att ytterligare skaffa sig glans och ära och för att bekräfta sin makt inåt och utåt, så lät Gustav Vasa nu bygga en rad stora slott och borgar. De flesta står kvar idag, som det här Gripsholm till exempel. Han lät konfiskera den egendom som låg här, det var kyrklig egendom. Och här började han bygga det gods, eller det borg som han ville göra till, Vasaättens stamborg. Det är ingen slump att han valde just den här platsen, det har stor strategisk betydelse. Härifrån kunde han kontrollera Bergslagen till exempel. Och det låg på tillräckligt avstånd från Stockholm för att vara säkerhet ifall det skulle bli osäkert i Stockholm. Han hade alltid fartyg beredda som skulle föra honom och familjen mellan Stockholm och Gripsholm. Inredningen här är fortfarande delvis många rum från Vasatiden, från Gustav Vasas tid eller från hans söners tid, som det här rummet som är Karl IX:s sängkammare. Men han byggde andra borgar. Det är nu man låter bygga Kalmar slott till exempel. Örebro. Vadstena. Linköping. Och Västerås slott. De fanns alla i någon form tidigare, men nu blir de riktiga Vasaborgar och de blir inredda som Vasaslott. Men Gustav Vasa skulle inte få njuta av makten och lyxen ostörd någon gång egentligen. Hela tiden pågick ju kampen mot inre och yttre fiender. Och på sommaren 1542 kom det oroande nyheter söderifrån. En man som heter Nils Dacke, en hårdför nybyggartyp från Småland, ledde ett uppror som hade spritts över hela Småland och nu var på väg in i Östergötland. Bönderna här i djupaste Småland, de klagade över många saker. De kunde inte acceptera Gustav Vasas reformer och de ville återgå till det som var fornt och gammalt, som de sa. Gudstjänsterna till exempel, hade blivit så enkla att, som Nils Dacke sa, snart kan ett barn vid en dyngskärra vissla en mässa fram, tyckte han. Och kyrkoplundringen, det hade lett till att lokalerna nu var så barskrapade och tomma att, som Dacke sa, snart är det lika djupt att gå i en öde skog som i en kyrksal. Men det största missnöjet, det var ändå ekonomiskt. Bönderna klagade över skatterna och i synnerhet över skattefodernas framfart, så de tyckte var rena plundringen. Och de ville ha tillbaka gränshandeln, och de ville ha i huvud taget ha tillbaka det fria liv de hade förr innan Gustav Vasa. Men Gustav Vasa, han svarade på det enda sätt han kunde svara. Han skickade trupper. Och de här första fodeherrarna, de mötte upprorsmännen i Värend och blev slagna. Och de tvingades där gå med på den första vapenvilan. Och när Gustav Vasa fick höra det blev han alldeles ursinnig. Och han skickade ner sina bästa trupper, elitförbanden. Det var de här tyska landsknektarna. Och de kanske var bra när det gällde att inta och försvara fästningar i städer. Men för krig i skog var de totalt värdelösa. För de bröt nämligen mot krigskonstens alla regler. De kom marscherande här i långa, breda led. De var anförda av trumslagare och trumpetare. Och de hade sina långa lansar med sig att slåss med bland träden. Så de hördes miltals omkring. Så det var bara för Dacke att lägga sig i bakhåll. Och det var inte så svårt när skogen såg ut så här som vid helvetesportarna utanför Kisa. Och där låg de. Och vad som gjorde det ännu lättare, det var att tyskarna av någon anledning hade sina kontrakt att de aldrig behövde kriga på en måndag. Så på måndagarna hade de rast, vila och låg här i backarna. Och då var det bara för Dackekrigarna att smyga sig fram med sina armborst som var dödande på 150 meters håll. Och dessutom hade de riktiga gevär.